Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
IG är en globalt ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot aktier, index, valutor, råvaror och kryptovalutor. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta chansen att hoppa på den genom att ta en position med IG. Öppna ett konto på bara några minuter. Ladda ner appen eller besök ig.com. Kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. ig.com.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd denna Valborgsmässoafton. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag är ingen mindre än Rickard Bråse. Hejsan Rickard.
Hej på dig.
Hur har veckan varit? Det har varit en rapportvecka. Du har fått jobba heltid.
Ja, jag brukar göra det. Och det gäller att springa runt och täcka in så mycket market cap som möjligt när OMX30-bolagen avfyra sina rapporter. Men nu har det varit ett par veckor här och det mesta av det viktiga i rapportväg för första kvartalet har vi väl klarat av nu, så vi kanske ska försöka att summera ihop det här liksom, konturen av den här rapportsäsongen, eller vad tror du?
Ja, jag tycker det är en alldeles utmärkt idé faktiskt. Om jag ska börja då, så är det ju det här. Det är ju en rapportsäsong som har varit bättre än väntat. Fortsatta låga kostnader har drivit upp vinsterna en massa. Det är över 20%. Och så är det ju då en del bolag. En del bolag har liksom, lever aktien fortfarande. Och så har vi haft då en del bolag där, ska vi säga, där det har hänt någonting. Kanske i bolaget också, aktiekursen. Och det kan man ju liksom diskutera. Jag tänker på sådana här som Sinch exempelvis, som var liksom en rapport, en riktig börsvinnare sista åren, som är ner nu och där kanske sentimentet har ändrats lite grann. Och så har vi andra som har fortsatt ticka upp, Evolution Gaming och lite sånt där. Bankerna kanske är liksom den främsta sektorn och sådär. Och så har vi då en del andra sådana här hög P-talsbolag som kommer bra rapporter, men där aktien ändå har gått ner, Thule och BOG och sådär. Så det finns en del att snacka om. Är det någon Nokia inte minst? Nokia är ju superspännande. Är det något som du vill inleda med, Rickard?
Jag har ju följt industribolagen, kan man ju säga lite. Det börjar ju med Sandvik. Det var väl redan i förra veckan, om jag inte missminner mig. De har ju sin machining solutions, eller manufacturing och en machining solutions som det nu mer heter, som är så här väldigt konjunktursensibel del som man kan försöka utläsa ett och annat vartåt det barkar då liksom för de andra industribolagen också. Men den med facit i hand nu när vi har sett hur det gick för SKF och hur det gick för Atlas och de här andra stora industribolagen, så kan man ju säga att börja fundera lite på om det går så där. Alltså hur bra är den som en konjunkturmätare egentligen, alltså, eller döljs det utmaningar för Sandvik? Det känns som att de underpresterade mot vad de borde ha presterat, för den var ju ner på försäljning och flat på orderingång, och sen kom ju SKF och hade en hyfsat hög försäljning, organisk försäljningsutveckling då i första kvartalet, och de guidade för en 33-34% lyft i andra kvartalet. Och Atlas kan man ju inte prata om, för de har ju sin vakuumdel som de har byggt upp via Edwards-förvärvet. Det var närmare 40% organisk tillväxt, har jag för mig nu. Men de hade ju också, om man tittar det som heter industriteknik, som kanske då är lite mer likt den här Sandvik-industridelen. Även där hade de ju, tror det var 13% tillväxt. Så det går ju, det liksom tickar ju upp för de här olika. Igår kom Hexagon, på under torsdagen då kom Hexagon också. och det blir ju lite konstigt när de säger att Kina växte organiskt 73%. Jo, det gjorde det. Men i förra kvartal, alltså motsvarande kvartal förra året, var det ju ner 40%. Så liksom tvåårsförändringen blir ju vad blir det, 4-5% eller något sånt där. För att det jag säger är att när Sandviks rapport kom så kändes det som att det här kanske inte skulle bli en klang- och jubelföreställning rapportmässigt. För den var ju då, ja, de två viktigaste affärsrådena missade analytikernas förväntningar på resultatet, och så hade de där genomgående missar på både intäkter och orderingång och på deras industridel. Men sen har ju egentligen rapporterna, de stora industribolagen, kommit in bra, men de stora lyften har ju uteblivit, för placerarna har ju sprungit i förväg och handlat upp aktierna, så att det har ju inte räckt att liksom vara okej eller bra, utan du måste ju ha levererat något riktigt i hästväg för att liksom aktierna ska gå upp. Och det är ju ett speciellt kvartal när du har fortfarande nedsatta kostnader för att affärsresandet är icke-existerande, du har lätta jämförelsetal liksom på slutet liksom när du började få konsekvenser ifrån virusutbrottet, och du har ännu inte fått effekterna ifrån de här botten. Alltså, till exempel bristen på halvledare är ett jättestort tema, och råvarupriser som har gått upp och som kommer att påverka. Det har ju inte riktigt slagit igenom. Assa kom väl med en ganska bra rapport, tror jag, och var ändå ner för att de liksom var lite svaga på hur de kommer kunna kompensera sig för de här råvaruprisuppgångarna. Om du tittar internationellt så hade du Ford, den stora amerikanska biltillverkaren, som hade en riktigt brottad rapport, men föll ändå tvåsiffrigt för att de drog ner helårsguidance på just det här halvledartemat. Och det kommer ju bli superintressant i år att se, för det här är ju lite ny situation. Nu har du haft centralbanker som i 10 års tid har gjort vad de har kunnat för att bullat upp för en inflationsvåg på sitt håll. Men nu får de någon form av gnista som kan tända liksom prärien eller vidderna. Och då, jag tänker till exempel på en sån som Nibe, bolag på PE över 50. Jättemycket koppar ska in i deras produkter. Den blir intressant. Jag tror att det är nog inte nästa vecka utan nästa vecka den kommer. Men det är en sån som jag tycker kommer bli lite intressant att se vad de kommer säga. De hedgar ju naturligtvis, men du kan ju förr eller senare så slår ju det underliggande igenom.
Ja, visst är det så. Och där har du även haft en kronan måste ha gått rejält mot dem. De har ju mycket verksamhet i Schweiz också. Ja, men det som jag skulle säga om den här rapportperioden, det är alltså, jag gick igenom de 40 största börsvärdesmässigt största bolagen, och då blir det, och tog bort liksom banker och investmentbolag och lite sånt där. Och då blir det mycket industri, och då kunde man notera då att omsättningen hade ökat 4% det här kvartalet. Kostnaderna hade gått ner 6-7%, alltså rörelsekostnaderna. Nu tittade jag inte på bruttokostnaden då, alltså bruttomarginalen tittade jag inte på. Men om vi tar rörelsekostnaderna efter bruttokostnaderna, så hade de gått ner 6-7%. Trots att vi har haft en omsättningsökning. Och trots att de faktiskt hade anställt fler folk. Och då är det ju mycket kostnader runt personalen som har minskat. Resor, mässor. Det finns säkert en del av de här stödprogrammen. Jag har inte full koll på hur de funkar i varenda land här. Men det kan man tänka sig att svenska bolag har dragit nytta av. Och även i Sverige. Och där, och det är det som har drivit upp vinsterna. Det är den fantastiska rörelsemarginalförbättringen vi har sett det här kvartalet. Som inte är drivet av liksom, ska vi säga, en kraftig omsättningstillväxt eller något sånt där. Utan det är ju kostnader. Och frågan är om de är uthålliga. Kvartal 2 kommer ju bli fantastiskt. För då jämför vi oss med liksom det sämsta coronakvartalet. Men framöver här, vi kommer ju möta Q4. Kommer vi ju möta riktigt bra kvartal. Och kommer då de här kostnadsminskningarna som man har haft det här kvartalet. Kommer de fortsätta hela tiden? Och det där är ju en intressant fråga. Kommer vi så att säga aldrig mer åka till Hannover eller Frankfurt på industrimässor, eller kommer allt vara digitalt, och hur ska det då gå till?
Jag tror ju att, alltså, om du lyssnar på vad till exempel Börje Ekholm sa som är vd för Ericsson, så tror jag han pratar för väldigt många när han säger att det är 50% de tror sig kunna spara långsiktigt, alltså strukturellt är borta efter att du har fått en digital mognad i hur du kan bedriva businessen. Och det där är ju liksom ett av Sveriges absolut största, det kanske mest internationaliserade av de svenska företagen. Så när han säger att 50% är borta, och det är en siffra som känns som någon form av konsensus när du pratar med vd på de stora börsbolagen, att Det är någonstans där man hoppas kunna dra ner det. Och då blir det ju väldigt intressant, för jag skrev om Scandic här i veckan som gick hotelloperatören, som ju har varit en av få väldigt utpräglade förlorare. De har ju varit liksom på konkursens rand, och först räddas de en ny emission förra året, och sen har de ju gjort den här konvertibel emissionen precis nyligen här. De tror ju liksom att men det här studsar tillbaks nu. Det kommer att återgå liksom till det gamla vanliga. Jag tror ju inte att det kommer att bli så, utan jag tror ju att Scandic faktiskt konkurrerar med Teams och de här olika digitala möteslösningarna som man har kört ett år nu och som jag tror ändå funkar liksom. Så Scandic dessutom, om du tittar på Enterprise Value och som du bakar ihop, var värdet på skulder ihop, räntebärande skulder ihop med räntekrävande eget kapital, så är ju liksom den nära all time high. Det är kanske inte många som förstår det, men för när man tittar bara på att aktien har gått ner mycket, men på totalen så är liksom Scandic nästan tillbaks på där, när aktien var på högsta nivå någonsin för några år sedan. Så det är lite svårt att liksom begripa den aktien faktiskt.
Ja, du menar företagsvärden, du lägger till skulderna och börsvärdet och får då liksom enterprise value, så är det på toppnivå trots att det är liksom, verksamheten är blöder.
Ja, det är ungefär ner 10% från all time high, och det är liksom tillbaks på vid årsskiftesnivån innan den här eländet bröt ut.
Ja, men jag tror också att de här kostnaderna, för företagen gör väl så här, de har liksom massvis av budgetar när du är någon slags gruppchef på olika verksamheter. Och sen så har du också, och det, att komma liksom nästa kvartal eller nästa år och liksom begära massvis av höjningar, det är liksom, det tror jag inte är lätt, utan när det har gått redan så här bra. Så jag tror att bolagen kommer nog, precis som du är inne på, Rickard, att hålla i de här omkostnaderna. Och det, de som är förlorare då, det är ju konferenshotellen och hotellverksamheter, lite restaurang också, även om där är väl det betydligt större privatmarknad än företagsmarknad, men den typen av verksamheter skulle man, jag tror jag, det är ett strukturskifte som har skett här som är så att säga varaktigt.
Men resandet är ju en del, sen har du ju själva kontorsupplägget. Vi på DI har ju inte haft många mantimmar inne på kontoret det senaste året, och det, så ser det ju på många. Till exempel Ericsson, där pratar han också då om att det kommer att vara mycket mindre. Och det kommer ju förlängningen leda till att de behöver mindre yta. Alltså om folk ska jobba hemma 2 dagar i veckan så faller liksom ytbehovet ganska mycket. Det är ju ingenting, det är ju ingen sån direkt kostnad som du liksom drar i en spak och så försvinner den direkt som affärsresandet gör, utan där har du ju omförhandlingar som kommer. För att sitta och äga kontor de närmsta 5 åren vet jag inte om. Det kommer vara mindre lukrativt än vad det har varit, så mycket tror jag att jag vågar säga.
Så är det. Okej. Okay. Men återigen då, så du skulle säga, är du mer positivt inställd till verkstadssektorn efter att ha läst Q1 och här, eller vad är din känsla?
Alltså det är ju svårt att inte bli imponerad av till exempel Atlas Copco eller Hexagon och så. Men de har ju, aktierna har, alltså det är ju 2 olika saker. Om man är positiv till bolagen, det är svårt att inte vara liksom, men hur lätt är det att vara positiv till aktierna när multiplarna är på all time high också? Jag tror att det kommer komma bättre läge att köpa de här namnen än vad det är just nu. Alltså om förra året var fokus liksom i, när man tittade på rapporterna, på finansiell motståndskraft och operationell motståndskraft. Finansiellt så var det ju aldrig någon utmaning egentligen för de flesta bolag. Storbolag på börsen har ju väldigt låg skuldsättning eller ingen skuldsättning alls, utan sitter med nettokassor. Så att det var ju liksom aldrig någon fara på taket egentligen. Och sen Atlas sämsta kvartal hade de en rörelsemarginal på 16%, och då är det liksom rapporterad rörelsemarginal, inte liksom en massa krusiduller med bortplockade kostnader av diverse slag som Sandvik eller Volvo kör med, utan det var 16% de kunde rapportera i ett apokalyptiskt i en apokalyptisk situation. Det är svårt att inte vara imponerad på det naturligtvis, men aktien kostar också pengar, eller den är liksom på all time high.
Ja, och man kan ju notera det, trots att du liksom sitter här och hyllar då Atlas rapport, så har ju faktiskt aktien ner 5% den här veckan och tillhör dem då. Och det tolkar jag som att Det var liksom hit men inte längre P-talet på ett så stort bolag som Atlas Copco kunde gå då. För det är inte, det är liksom svårt att tänka sig att Atlas gör alla sina små förvärv och har liksom en god tillväxt, men liksom att normalt sett med P/E 40-45, då är det ju liksom, då ska det ju vara 20% tillväxttal i alla fall, även om vi sätter en låg riskpremie på börsen. Och det är ju svårt att nå när man är ett bolag som är värt 600 miljarder.
Men när du har så här, en grej som jag funderar, jag skrev aldrig artikeln, Hägerström som är nyhetschef på Dagens Industri sa när jag drog min idé för att det var det mest intellektuella jag hade sagt. Det säger kanske mer om hur lätt imponerad han är än om hur intellektuell jag är. Men det var liksom att eget kapital skulle komma att hybridiseras. Jag tror jag kanske pratade om det här i någon podd förra året också. Men om du sitter och ger ut hybrider och obligationer och sådär som har liksom ingen ränta.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Alls. Vad är liksom, varför ska inte riskpremien på det här Atlas vara extremt, extremt låg när de då tjänar 16% under när världen står i brand? Liksom. Så eget kapital är liksom i förhållande till någon form av realiserad risk lite väl illa ansett.
Det är intressant det du säger, Rickard, och det där är problem. När vi har alltså ett avkastningskrav på aktier består av två delar. Det är då, dels då den här företagsrisken och sen så har vi då räntekomponenten. Och räntekomponenten är ner medan eget kapitalandelen eller aktiedelen här inte är ner så mycket som och den relationen där har blivit felaktig med de låga räntorna vi har, tycker jag. Plus att det som du pratar om då att liksom om det kanske är mindre risk att Atlas Copco går i diket än att det liksom en stat går i diket och liksom om det är den riskfria räntan, så att säga. Så jag håller med dig att man kanske ska ha ett avkastningskrav på 4% på Atlas, och då ska vi ha ett P/E-tal som är, ja, det skulle kunna vara hur högt som helst egentligen, 30, 40, i alla fall 50 kanske, varaktigt.
Men det är den ena delen, för sen jag tänker så här att nästa stora nedgång, då kommer ju Riksbanken börja köpa aktier.
Ja, och det där är ju frågan hur, för det känns som, om vi tar bostadsmarknaden nu, Martin Rex skrev på Twitter och Andreas Savenka, vår kollega, tog upp till tidningen om någon slags fastighetsaffär i Botkyrka här där utropspris var 5 miljoner och den slutade på 10. Och det känns som att det som har hänt sista året, skulle jag vilja säga, med den här senaste räntenedgången vi haft, det är att även, ska vi säga, folk med en viss historik, finansiell historik, börjar tänka i termer av att den långsiktiga, långsiktiga räntan på är 2% eller 1,5%. Medan vi som har suttit här och liksom räknat på att 4-5% ränta ska man nog liksom ändå ha liksom som måttstock för framtiden. Vi börjar nu prata om att nej, men det är, alltså, vi kommer inte ha ett samhälle som klarar 5% ränta, för då går det under och då måste det bli 2% på något sätt. Antingen i form av att staten äger alla bostadsobligationer och alla aktier och allting, och att man liksom så att här försöker på något socialistiskt sätt bestämma räntan till 2% i världen. Men visst är det så.
Det här är ju liksom bara den yttersta konsekvensen av den centralbankspolitik som har varit, att i slutändan ska alla tillgångar bli nollavkastande.
Ja, och vi är ju en god bit på väg där. Och det är liksom vi som inte insåg det, att det var liksom att det var dit vi skulle gå då. Vi har ju inte, eller vi ska inte säga, men det är ju många, det har ju blivit väldigt ojämlikt kan man väl ändå säga här, att de som liksom tog stora lån för ett antal år sedan är ju ekonomiskt oberoende. Även om det är svårt att äta ett hus, så är det ju liksom otroliga prisuppgångar, och det gäller ju även på aktiemarknaden liksom. Det är ju mycket räntedrivet. Vi har ju liksom, nu har vi ju P/E-tal på över 20 på börsen, och det hade vi ju inte när räntan var 5%.
Sen är det ju så att man som människa alltid tar nuet på alldeles för stort allvar. Att tillvaron är ju minst sagt snabbfotad. Tänk bara liksom på hur Evolution Gaming, som ju är kanske stora stjärnskottet senaste åren på Stockholmsbörsen, som då har live-casino-lösningar för digital. De erbjuder möjlighet att spela bort sina pengar för folk som vill göra det. Den värderades till om du backar bandet till slutet på 2018 till 16 gånger rörelsevinsten kommande år. Och nu är vi uppe på kanske närmare 50 eller något sånt där. Så att även en sån tillväxtkomet som den kan ju liksom multiplen röra sig väldigt, väldigt, väldigt mycket på. Och så är det ju för aktier, att just nu så är multiplar väldigt höga generellt sett på börsbolag, och om ett år kanske de inte är det igen. Men det man kan säga är liksom de här stora, stabila Atlas, absoluta finaste bolagen som finns på Stockholmsbörsen, att ja, de har en hög multipel, men om du jämför Atlas eller Hexagon med sådana här förvärvskonglomerat, så ser de ju inte särskilt utmanande ut. Och de är ju ganska, alltså Atlas, eller framförallt Hexagon, är ju liksom i grunden ganska förvärvsdrivet, även om han inte har bjudit på de här riktigt stora transformativa förvärven senaste åren. Och det är ju jättemycket spekulationscirkus i sådana här små kraschade bolag som ska börja förvärva, och så är det liksom EV/EBIT 100 på dem helt plötsligt. Att de ska värdera till 100 gånger vinsten för att det är någon som ska göra ett förvärv. Så är det mycket konstigheter.
Det är mycket konstigheter, och det har ju också att göra med räntan. Alltså att förvärva bolag här, om du lyckas få bankerna med sig, så blir det en fantastisk affär, eftersom räntan är så låg och du ändå köper in kanske till 10-15 gånger vinsten, liksom, om det är hyfsade bolag utanför börsen. Det är klart att då blir det en, och kan du dessutom då liksom få in det på börsen som Indutrade, de här där du liksom direkt värderar upp de här vinsterna som du köpte för 10 gånger vinsten, värderas upp till 25. Det blir ju en otrolig hävstång på det där. Men om vi återgår till Evolution Gaming och lite andra, så det som jag sitter och funderar på under rapportsäsongen här. Vi har då de här bolagen som så att säga, där rapporten kanske ändrar tangentens riktning lite grann. Och då har vi Evolution Gaming, har ju fortsatt upp, så den här rapporten var ju liksom inte, det stärkte ju åtminstone marknadens förtroende för bolaget. Men du har Sinch som är ner nästan 20%, var ju ett sånt här P100-bolag som där tillväxten minskade från 60 till 30% i kvartal. Och där kan man ju fundera på, är det liksom, ska det där P-talet då, ska det bli en, istället för en P-talsexpansion som vi haft under liksom ett par, tre, fyra års tid här, ska det bli liksom en P-talskontraktion? Och då är det inte roligt att äga den där. Du har Thule och BOG som kommer jättestarka rapporter som också är ner än 10%. Är det så att de här hög P-talsbolagen, att vi har sett, så att säga, vi såg resan sluta på de här P50-bolagen, eller vad tror du?
Jag tror i alla fall att det är väldigt, väldigt, väldigt hög tid för en andhämtning, så att det är läge för den här 10-15% sättningen åtminstone fram till midsommar härifrån. Så det är väl liksom det minsta som jag förväntar mig, och sen kan det väl mycket väl fortsätta upp ett tag till, eller så gör det inte. Alltså, men att det är tunn luft och att det inte räcker att komma med liksom ens jättebra rapporter, det börjar ju kännas ganska mätt.
Och triggen till det här som jag ser, det är något som jag har börjat bevaka lite noggrannare igen, är ju 10-årsräntan på den amerikanska obligationen här som var ju nere på, var det, ner mot 1,50. Men nu har den sista veckorna här tickat upp lite grann. Fed-beskedet i veckan här runt Powells fortsatta obligationsköp och nollränta gjorde ju att räntan tillfälligtvis backade ett par, tre punkter, men har faktiskt stigit tillbaka här. Och det där kan vara en sån där sak som kan få marknaden att byta fot, så att säga. Det ligger i tangentens riktning att vi ska få en sättning på 10-15%. Vad ska utlösa den? Jo, att räntan kanske går från 1,65 till 1,85 eller 1,95 och sådär. Så den där, skulle jag vara kortsikt på marknaden, så skulle jag liksom bevaka den där ränterörelsen. Bra, vi har pratat. Är det någonting som vi har glömt att prata om, tycker du?
Conny Ryk tycker jag vi har glömt att prata om.
Vi måste alltid prata om Conny Ryk. Vad har han hittat på den här veckan? Har han gjort någonting?
Nej, han behöver inte göra så mycket, utan det är de riktiga de riktiga storfräsarna, de behöver inte göra så mycket utan marknaden gör jobbet åt dem. Och man kan, i veckan så var Wesk, som det gamla kraschade klädbolaget heter, och de är på väg att byta namn till Vestum, det är ett av de här förvärvskonglomeraten, eller begynnande förvärvskonglomeraten. De har egentligen bara gjort 3 stycken förvärv sen kursomläggningen gjordes för ett par månader sedan. Den var ju uppe på, aktien var uppe på ny all time high, som du räknar med. Alla aviserade nyemissioner, så var ju börsvärdet en över 6 miljarder, någonstans mellan 6-7 miljarder, och värderades det till 120 gånger proforma EBITDA rörelseresultatet, alltså det de säger. Och då ska man veta att ett av de här förvärven, jag har tittat lite på det, som heter Rosenqvist Entreprenad, deras rörelseresultat ser ju jätteboostat ut på 2020 års siffror, som är den de har plockat fram, som den sticker ut jättemycket från historiken. Så det är ju ett problem som kan uppstå. Alltså om du har väldigt många sådana här som ska göra förvärv, och du har ett år där du har, som är lite så exceptionellt, där vinsterna kan liksom friseras, eller vad man ska säga, att de sticker ut i rätt riktning, och så säljs det, och sen så kommer det ett bakslag, så kommer det ju många av de här klappa ihop ganska ordentligt. Och det blir ju superkonstigt i de här små, Stockvik finns det som heter, eller Wesk, där det mest värdeskapande du som styrelse kan göra blir egentligen att försöka hitta, alltså det skulle vara direkt dåraktigt av dem att inte försöka jaga rätt på den dåre som är beredd att ta en ny emission på väldigt, 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 väldigt eleverade nivåer. Alltså det blir det, och då får du, då sitter du där och leker kedjebrev egentligen bara.
Men det, om vi tar Wee då, eller Wesk, eller vad vi säger, det var ett gammalt klädmärke, lite sådär hiphop-klädmärke ett tag. De här som tecknade nyemissionen senast på 25 spänn, och det var väl ändå, det var väl folk som har varit med ett tag och kan räkna också. Varför gjorde de det liksom? Aktien var ju nere på bara ett par spänn, det är inte så länge sedan liksom.
Ja, de har gjort nyemissioner på 2,30, 9,30 och så 25, och där var det bland annat en person som har jobbat på 2 olika riskkapitalbolag som man misstänker borde kunna räkna väldigt, väldigt bra. Och ja, då finns det väl en idé om att de ska kunna fortsätta det här. Alltså att du köper någonting på 7 gånger vinsten, och så ska det värderas till 40 gånger vinsten, och så ska det över tid bli fantastiskt, fantastiskt bra. Men alltså, jag skulle ju inte sätta mig i den båten, kan man väl. Då köper jag hellre Hexagon alltså.
Men man kan ju titta, ett annat sånt där, det är då Doxa, det här närmast havererande tandbolaget som liksom har fått en tynande tillvara, som nu har liksom, är uppe på vinnarlistorna här efter, som ska bli ett fastighetsbolag, och Erik Selin har gått in och tecknat aktier här. Det har vi också sett i liksom, vi har sett det där i ett annat klädbolag, eller Odd Molly tidigare. Det verkar som liksom att transformera liksom bolag här till fastighetsbolag och förvärvsbolag. Det verkar liksom vara grejen.
Ja, framförallt om du är fastighetsägare då. Jag tänker att det finns någonting som heter win-win-situation, och här blir det ju en hås-situation, för att du kan köpa in det om du heter Ilja Battaljan eller Selin eller någonting annat. Då köper du in det i något sånt där havererat bolag som har misslyckats fullständigt. Och bara det att du kliver på, så skriver vi eller någon annan nyhetsmedia om att nu har den här kända personen köpt aktier i det här bolaget, och då går den upp liksom 200% bara på att man dyker upp. Så antingen kan man styra upp verksamheten liksom organiskt, och så blir det bra av den anledningen, och aktien har gått upp och du får lättare att göra nyemissioner när liksom aktien går upp och har blivit starkt namn. Eller så är det ju bara, om det liksom går åt skogen, så är det bara att apportera in lite fastigheter, och så går den upp ännu mer. Så vad kan gå fel? Ja, förmodligen kan ganska mycket gå fel, men i det korta perspektivet ser det ju väldigt enkelt ut. Senast idag hade vi den här Airbase. Varje gång som jag ser ticken så undrar jag om det är någon som är ute efter mig eller någonting. Men den har ju gått som tåget för Fast Partner och Ilja Battaljan har stoppat in saker och ting där. Men jag undrar hur många som köper det här, har satt sig ner och gått igenom. Vad är det för någonting de köper, vad är det för hus, vad är det för kontrakt de sitter på med och går igenom. Alltså direkt liksom att när jag tittade på Odd Molly, att jag tog första bästa hus de hade köpt, och så hittar man liksom att det var helt väldigt tokigt när det var Trollhättans kommun sålde för 40 miljoner och samma dag såldes det vidare via, typ, i princip i en bulvanaffär för typ 80, och sen så värderade de upp till ytterligare 20. Så Jag tror att det finns någon form av tidsarbitrage som kommer att gynna de skeptiska.
Mm, det har du sagt förr, så det gäller liksom att leva länge så man får rätt någon gång. Är det inte så? Det,
ja. Vi får se när jag får rätt. Det kan ju bli nästa århundrade.
Ja, det är bra. Ska vi stanna där och låta folk fira valborg och äta sill och ha det skönt efter en aktiv händelserik vecka på börsen? Eller vad säger du, Richard?
Ja, framförallt sill tycker jag att det är bra att du tar upp.
Ja, det gör jag så gärna. En favoriträtt. Det är bra. Tack ska ni ha för att ni lyssnade på Analyspodden med Dagens Industris analysredaktion. Och när ni har lyssnat klart på oss och undrar vad vi egentligen pratade om, så får ni gärna gå in och lyssna på våra andra poddar. Och då har vi ju ett gäng nu för tiden. Vi har makropodden, Munkhammars makropodd. Vi har en daglig podd, vi har digitalpodden och vi har vår analyspodd som precis du har lyssnat på just nu. Ni får en skön helg och tack från oss. Tack, hej!
Tack och hej!
IG är en globalt ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IG:s pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot aktier, index, valutor, råvaror och kryptovalutor. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta chansen att hoppa på den genom att ta en position med IG. Öppna ett konto på bara några minuter, ladda ner appen eller besök ig.com. Kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. IG.com.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.